this.
Hjärtligt välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är måndag den 18 maj och vår nya lilla spin-off-podd Never Forget finns ute hos Spotify. Exklusivt hos Spotify. Då vet jag att Thomas Wilbacher drar lite på smilbanden när puckorna där ute skriver. Så inte podcaster alltså.
Nej, nej, precis. Det är exklusivt på Spotify.
Exklusivt hos Spotify
det
betyder
exklusivt,
hos Spotify.
Ja. Ja, men kul om ni rattar in och lyssnar. Ni vet ju vad det handlar om, ni som är Toto Balotto-lyssnare. Vi har ju gjort ett litet pilotavsnitt här i podden under karantäntider.
Vad säger du till alla som bröstar upp sig och mopsar och säger ha, copycats of when we were kings alltså.
Ja. Nej, men det var ju roligt för vi satt ju på Oscarsteatern precis när Erik hade släppt When We Were Kings och du gjorde lite lustig över då mitt projekt som jag hade talat så varmt om under ett års tid, att fan Gustav, vänta bara, jag har en podd på gång. Jag tycker att det är en dunder idé. Mm. 20 korta minuter, en härlig, rolig, spännande, intressant fotbollsberättelse om en spelare, en person eller ett öde, en klubb eller vad det nu kan vara. Och så dundrar han ut då, When We Were Kings. Så gjorde vi oss lustiga över det och Erik skrattade ju med såklart också.
Ja, så att, nej, men det här är legat i pipen. Jag vill minnas att dagen då han släppte When We Were Kings, det var ju också så här, helt oannonserat. Bara kom ju från en dag till en annan. Så mässade jag Erik när första avsnittet hade kommit ut och så skrev jag, fan vilken bra podd. Kör hårt, jävligt roligt när det gick upp för Thomas att du gör den här podden och han insåg att han inte hade fått ut sin liksom, egna idé om en sån här podd. Tomheten i hans blick. Och Niva tyckte att det var det bästa liksom,
med hela
positiv responsmeddelande han kunde få. Exakt. Han njöt väldigt mycket av det.
Exakt. Men ni som inte orkar lyssna på en och en halv, två timmars dravlande från Niva och sen den andra killen som ingen vet vad han heter. Ja, då har ni 20 minuter härligt historieberättande av mig och Gusten. Det här är något helt annat.
Mm. Första avsnittet är då din upphovsidé, nämligen den osannolika storyn om Al-Sadi Qaddafi och dennes sejour i Serie A.
Så är det.
Mycket nöje. Och den här hittar ni alltså exklusivt hos Spotify. Ingen annanstans.
Ja, och som vi gör med Toto så nöjer vi oss ju inte med ett avsnitt i veckan, utan vi pumpar ut två stycken avsnitt, så två stories i veckan. På torsdag är det Gusten som berättar en historia för mig. Mm. Så det ska bli kul, Gusten, att höra vad du har fiskat fram.
Ja, verkligen. Det är bara luta dig tillbaks och spetsa öronen. Men det om det. Det har spelats fotboll i helgen och inte vilken fotboll som helst, utan Bundesliga blev ju första stora liga ut igen som någon slags försökskanin i coronavågorna. Inte ens svallvågorna, utan vågorna. De brusar fortfarande rejält längs kustremsorna. Det här var ju minst sagt speciellt. Vi var ju försiktigt peppade i senaste avsnittet, i alla fall inför helgen. Jag har ju varit jävligt så här, vad är det egentligen för fotboll som ska tillbaks? Varför ska vi ens ha bråttom? Jag förstår ju och är ju helt med dig kring att, herregud, ingenting ska ju behöva gå under i onödan. Kan man spela och hålla klubbar vid liv, hålla jobb vid liv genom då tv-pengar, sponsoravtal och så vidare och så vidare. Ja, och det är säkert, såklart, det är väl prio ett, så ska man ju kunna spela fotboll. Men man var ju helt med på att det kommer ju förmodligen vara ganska så smärtsamt att titta på. I och med att man har kikat på matcher inför tomma läktare förr. Någon bestraffning av något slag eller annan anledning som har gjort att läktarna har varit tomma. Det går ju inte att uppbringa samma liksom känsla kring matchen.
Nej.
Men efter 8-9-10 veckor nu utan fotboll så hade man ändå så här, det är klart att man kommer, det är klart att det kommer vara kul. Det är för fan, det är fotboll. Det är Lewandowski och Thomas Müller och Hålet och Torgan Hazard och
Erling Braut. Ja.
Men nej, det var inte kul.
Det blir speciellt när den stora tv-matchen som man då sitter och väntar på efter så lång tid utan live-fotboll är just Ruhrderbyt. Ett derby som skulle spelas då på Westfalen där man är van att höra tyskarnas version på Never Walk Alone, den gula väggen, en match som många liksom skriver upp på sin bucket list, den måste jag se innan jag dör. Nej, men som det blev då, spelarnas röster som studsar mellan läktarsektionerna. Överlag så är det ju en match helt utan känslor. Alltså, det kan inte spelarna uppbringa. Sen så är ju så här, fotbollen är ju, ja, den är ju topp och Det är också en del som är, alltså det är väl den viktigaste delen, att det är bra fotboll som spelas på planen så här. Men det blir jävligt svårt när man har vant sig vid publik. Hade det här varit en annan sport som man gillar, fan vet jag, som inte har supportrar, simning. Jag gillar längdskidåkning. Jag kommer ihåg sista tävlingen gick ju i Oslo, va? Och där utanför Oslo där man åker skidor utan publik. Men det tänkte man ju inte på, för att du ser ju närbilder på när skidåkarna liksom far fram. Det här är ju någonting annat. Det går ju inte, det går inte ens via TV:n liksom att få samma känsla.
Nej,
det handlar inte bara om de som går live.
Nej, men om man bara utgår från kvaliteten, då blir det ju som att säga så här, varför tycker man att det är roligare att kolla på allsvenskan än på portugisiska ligan? Det är ju bättre fotboll i Portugal. Jo, fast man har inte relationen, man har inte passionen närvarande, man har inte...
Nej, det är svårt att relatera.
Ja, men alltså det som kittlar alla andra mjuka värden, allting mäts ju inte i hur bra fotbollsspelarna på plan är. Sen är det klart att det hjälper en del. Visst, det är klart att det är häftigt att se Erling Braut. Alltså, vilken jävla nya det är. Det är, han är någonting alldeles, alldeles speciellt.
Ja, men det är ju såklart att då pirrar det till lite pungen, som Adam Nilsson sa, när han sätter den där bollen. Det är ju, och det har någonting, själva fotbollsspelet. Men det räcker inte, för mig i alla fall, för att jag ska gå igång på det. Nej. Jag kommer sitta där och kolla, självklart, precis som alla andra. Men jag går inte igång på inför studion, mellansnacket och eftersnacket. Det går inte, det känns lite fejkat och påtvingat, och det känns som att man försöker måla upp någonting som egentligen inte
fast
finns.
Jag kan samtidigt tycka att det är ju det som jag hade liksom lättast att ta till mig, ty det var det som var mest likt hur det brukar vara.
Absolut.
Alltså Ola men och Åslund och Niva.
Jag vet, men ändå känns det lite som att man pratar om någonting som inte riktigt finns.
Nej, men fast det behöver väl ingen heller låtsas om.
Nu gör vi pilotstudio på, ungefär som man torrkommenterar, alltså det kanske inte alla lyssnare känner till, men kommentatorer tränar ju på att kommentera, speciellt nya kommentatorer, genom att liksom torrkommentera en match. Det här kändes ju som att man sände torrkommenteringen.
Ja.
För mig kändes det som
jag
det.
Tycker ändå att de försökte inte liksom låtsas om att allt var som
absolut
vanligt.
Och det är det jag menar ju.
Kejsarens nya kläder och han är egentligen naken. Jag fick inte, det var ändå, jag tyckte det var liksom, de gjorde det bästa utifrån förutsättningarna. De jävligt svåra
det var
såg, och deppiga
alltså
förutsättningarna. Jag hade ju betydligt svårare att tycka att fotbollen och det som liksom kom ut från arenan på plan, att det var värt att kolla på. Jag kollade Union Berlin, Bayern München igår. Och då var det verkligen, alltså det är en sak att stänga av Ruhrderbyt med 20 kvar för att matchen var avgjord. Här var det ju bara ett mål som skilde åt. Ändå
och det är ligatitel ändå, ja, som Bayern krigar.
Jag stängde av i 65. Tack. Tack och hej. Och jag läste Thomas Müller hade sagt i media där efter matchen också, att han själv bara, det kändes som att spela en veteranmatch klockan 7 på kvällen.
Ja, och det måste man ju lyssna på. Sen är det så här, så att ingen blir upprörd. Vi förstår, och jag tycker verkligen att de här matcherna ska spelas. Alltså fotbollsbranschen har drabbats kanske hårdast av alla. Efter resebranschen och kanske då möjligtvis restaurangbranschen. De får inte arbeta helt enkelt, och det kommer inte in några pengar. Och alltså, det måste komma igång för att rädda fotbollen. Det är inga konstigheter, men man måste vara ärliga med vad vi ser och vad vi tycker om det vi ser också, eller hur?
Ja, det tycker jag verkligen. Annars så, alltså,
ja, men det var många som missförstod mig när jag sa, vad är det för jävla skit egentligen det här?
Jo, men man...
Det är svårt att kolla. Jo, men, alltså så här, jag tycker att fotbollen ska spelas, men det är piss det jag ser.
Och man kan ju hålla två bollar i luften samtidigt.
Ja, man och man. Vem pratar du om?
3% av jordens befolkning kan ju hålla två bollar i luften samtidigt.
Mitt kommentarsfält kunde inte göra det.
Det är väl i alla fall det
och
man
det
måste
spelar
göra
roll,
här.
Det...
För att även fast man tycker att det här är en usel kopia av sig själv. Det är inte ens en skugga. Det är en smula av vad fotbollen ska vara. Alltså den här tiden på året ska det ju vara de mest maxade ligavslutningarna. Det ska vara allsvenska stormatcher med packade läktare. För att liksom, nu har den svenska säsongen kommit igång och vi skulle närma oss ett fotbolls-EM. Allting ska ju stå i Zenit just nu. Mm. Istället får man Union Berlin inför tomma läktare. Mm. Och Sebastian Andersson kommer inte ens till spel. Alltså det är...
Varför kommer jävla han inte till
spel? Fick, jävla vad jag fick lossas i igår. Alltså att så här, kom igen nu.
Då bra lir, tänker
jag. Nej, men liksom Rebba sitt brev så här, ska vi verkligen se? Ja, ja vi ska se klart. Vi ska se klart här. Men nej, det gick tyvärr inte.
Nej, men det är
samtidigt
svårt, men...
som man då, precis som du är inne på, måste kunna konstatera att ja, det är en nödvändighet. Mm. Nej, men och sen så är det ju i synnerhet så i det här landet. Att nu har ju allting svängt nästan 180 grader gällande Tegnell, Team Tegnell, som var så jävla liksom...
han har fått de allsvenska fotbollssupporterna på sig.
Ja men exakt, alltså, han gick mot strömmen på ett sätt som alla stod bakom och uppade och tyckte var kanon för en och en halv, två månader sedan. Nu går han ju mot strömmen internt här hemma, nationellt i Sverige, på ett sätt som gör att... Men är du dum i huvudet, Anders? Alltså förstår du inte vad som håller på att hända?
Han underskattar fotbollsrörelsen.
Ja, men ja, alltså herregud. Så är det ju nu. För att nu handlar det ju inte om att så här, han har koll på allting, men det här är hans beslut. Mm. Utan hela problemet handlar ju om att ni har inte koll, alltså nu förstår
nej, men de har
inte
gjort
problemet
jobbet.
Här.
Nej, men de har inte gjort jobbet. Det har ju uppenbarligen de svenska elitklubbarna gjort. Alltså då pratar vi om... Är det 30 klubbar som befinner sig i Superettan eller i Allsvenskan? För det är
32.
De som, ja, alla drabbas. Jag vet att de mindre klubbarna drabbas såklart också tufft. Men de som drabbas hårdast är trots allt de som faktiskt arbetar med det här. Och det är elitklubbarna. Först hade de ett möte, de skickade dit någon advokat. Möte igen en vecka senare. Och de allsvenska klubbarna, jag gjorde en intervju med Björn Westerholm där han beskrev liksom läget. De har ju verkligen gjort jobbet. De har kollat på kollektivtrafiken, alltså SL till exempel, vilket protokoll de har tagit fram för att de ska kunna få bedriva sin verksamhet, det vill säga kollektivtrafik. Restaurangbranschen också har ju fått tagit fram ett protokoll tillsammans såklart med Folkhälsomyndigheten, hur de kan fortsätta att bedriva sin verksamhet med social distansering och alltihopa. Det jobbet som SEF, alltså de svenska elitklubbarna, har gjort, Det liknade ju det tyska mastodont-PDF-protokollet. Och jag tror också man hade kollat väldigt mycket dit. Det var ett gediget jävla arbete som liksom sopade banan av SLs lilla protokoll som de hade tagit fram. Och sen så skickar de två advokater till det första mötet och tar ju inte det här på allvar. Och sen så har man då ett nytt möte och då tänker de att nu kanske fler representanter, viktigare representanter kommer till det här mötet. Och så hade man det då i fredags. Och de har skickat två advokater, två jurister återigen som inte alls är liksom påkopplade och förstår allvaret i det här. Och därför blev det ju då en opinionsbildning någonstans från de svenska elitklubbarna ut i media, ut och liksom verkligen beskriver det kritiska läget man befinner sig i. För det Anders Tegnell pratar om, att så här, jo men det kommer skapa ringar på vattnet. Det kommer samlas människor i grupp och titta på de här matcherna. Och han pratar om så här, utanför arenorna kommer folk träffas, för han kanske då har sett PSG-supportrarna för 3 månader sedan stå med bengaler. Nej Anders, det kommer fan inte hända. Och sen säger han, jo men på restauranger kommer folk kanske samlas. Han tänker väl då på pubbarna typ och Leris och de här. Fast de har ju sitt protokoll att förhålla sig till. Mm. Varför ska fotbollsrörelsen förhålla sig till liksom vad som eventuellt kan hända på All-Star och O'Leary's och Lion Bar? Är du med?
Jaja.
Det är så jävla hjärndött. Och att då spekulera kring ringar på vattnet som han uppenbarligen, eller som de, Folkhälsomyndigheten, inte har någon jävla aning om. Det är det jag tycker att det är, alltså, de tar inte seriöst, de tar inte på allvar, de förstår inte liksom hur många människor som drabbas av det här.
Jag har ju konsumerat väldigt, väldigt mycket trav senaste månaderna.
Jo tack. Mm. Travtotto är igång.
Travtotto rullar på. Ny seger för BG i...
Boxingen!
I lördags med Zapp, Digidi Falco. Sju gånger fläsket.
Jag tror att han... När vi la ut det stod ju typ 4 gånger och sen så boostade Betsson upp det till 7 gånger. Så nu har vi alltså satt den 11 gånger pengarna, vi har satt den 7 gånger pengarna. Och vi tänker inte stanna här.
Nej, gör jobbet. Haka på oss igen till lördag om ni har åldern inne och känner att ni kan spela ansvarsfullt. Exakt. Känner man inte det, då finns stödlinjen.se öppen för alla dygnet runt. Det jag skulle komma till var i alla fall att jag tror att travet De har liksom... De...
Travet behöver inte publik. Det är klart att det är roligare med Elitloppet med 30 000.
Självklart.
Hej. Ja, men inte men från TV. Du är ju skitsamma.
Ja, alltså, så här, nej, det är väl klart att det är...
Det är det, inte skitsamma, det är stor skillnad mot ord där.
Det är äpplen och päron, men även trav via TVn gör ju sig såklart bättre med folk på läktarna. Mm. Men herregud, inte ens i närhet. Det är olika, det är different ballparks jämfört med fotbollen som TV-sport. Jag är medveten om det. Det jag däremot tycker är jävligt intressant vad gäller travet kontra då fotbollen och övriga idrottsrörelsen, det är att en tävlingsdag som är lördags på Mantorp, ska vi säga att det är 150-200 hästar på plats för att köra loppen. Alltså säg att det är 12-13 lopp med...
Vet du bättre än mig?
Ja. Du har kuskar, du har tränare, du har skötare, du har ägare. TV4 sänder. De har reportrar på plats som kan göra intervjuer med Daniel Redén eller Björn Goop eller vem det nu är.
Massa plastpåser runt micken, ja, som när Håland
intervjuar. De gör det kanon. Det är med boom och det är liksom plastskydd på micken och så vidare. Ja, absolut. Jag menar bara att så här, de får ut intervjuer med de aktiva från stallbacken och så vidare. De har ett kommentatorspar i hytten som är på plats. Och det går att bedriva sporten inför tomma läktare för att man anser att travbanan är en arbetsplats. Mm. Jag tror att de har liksom inte... Alltså, det travet gjorde bra med facit i hand, eller helt rätt, var att de så här, vi stänger ner för publik, men vi alltså, sen kör vi på. Vi frågar inte om lån.
Nej, nej, jag tror du har helt rätt.
För fotbollen...
Vi förhåller oss till 50 personer.
Ja, no, exakt. Då var det 50. Ja. Men sen så är ju det på liksom vissa ytor. Mm. En travbana, visst, den är större än en fotbollsplan. Men inte jättemycket större vad gäller en hel arena.
Du menar att du kan dela upp liksom stallbacken, där är det max 50. Och sen så har du ute på fältet, på travbanan, där är det max 50.
Och så har du lite kamerapersonal och du har någon... Alltså,
ja, men sen Tele 2 Arena. Någon kan du ju också dela upp.
Liksom. Ja, jag säger bara att hade fotbollen liksom så här, hade fotbollen likt travet förhållit sig till att okej, ingen publik, men alltså det här är våra jobb. Mm. Det här är vår arbetsplats. Mm. Vi måste jobba.
Mm. Då och finns vi, det, kan, då vi, finns vi det, kan hantera det.
Ja, då finns det 16-17 spelare i en matchtrupp. Då har en par tränare, någon fysio, någon materialare. Mm. Ja, det är 25 pers i varje lag. Mm. Ja, då har vi 50 man. Du har lite arenapersonal som är där för att öppna och släcka och låsa. Och sen så har du då såklart ett bantat tv-team med någon buss utanför, ett kommentatorspar. Jonas Dahlqvist står på linjen med en boom och kan göra sina intervjuer. Kör på! Alltså, så här, jag tror att hade man bara liksom, vi tutar och kör, så får någon gå in och stoppa det här. Mm. Om det nu är liksom sån jävla katastrof. Nu var det som att så här, vi frågade en person som typ inte vet vem Marcus Albeck är. Mm. Nu pratar jag om Anders Tegnell. Ja, men är inte det så här, hyfsat benchmark på...
Absolut.
Alltså, alla vet vem Zlatan är, såklart. Alla vet vem Zlatan är.
Tegnell.
Ja, Tegnell vet vem Zlatan är.
Giesecke vet vem Zlatan är, men jag frågasätter ändå Tegnell.
Är Tegnell en Zlatan?
Ja, definitivt.
Han säger Zlatan. Ja. Men du tror jag menar. Vi bara pausade allting och sen så överlät vi frågan till en person som inte vet vad Marcus Albeck är.
Skulle
aldrig hört namnet. Mm. Exakt, man skulle bara ha kört på. Aha, det är de här siffrorna som gäller. Vi gör som travet. Travet kör. Ja, travet frågade inte om lov. Nej. Och jag uppmanar ingen här att liksom så här bryta mot lagar och köra över.
Det handlar ju om att liksom förhålla sig till de regler som Folkhälsomyndigheten och regeringen har.
Vi gav chansen till Folkhälsomyndigheten att säga nej, du kan inte hålla på med någon fotboll här, va?
Ja.
Och så fanns det ingen mer motivering till det.
Nej.
Travet, de körde bara på.
Nej, jag var på Kryssarvallen i Täby där mitt fotbollslag spelade, Stellas lag spelade i söndags. Och då har vi en spelare i laget som kommer från Täby, alltså hon har bytt klubb då. Så att då var hela jävla bygden nere med klassföreståndare och hela fadrullen. Och det var liksom så här, de skulle trycka ner i halsen på henne att så här, kolla. Du skulle aldrig ha bytt klubb. Vi ska vinna den här matchen. Sen var det ju då ett ruskigt destruktivt spelande Täby. Vi slaktade dem i slutändan alldeles oavsett. Men där på Kryssarvallen så var det ju lätt 100 pers från Täby. som hade liksom intagit kryssar. Alltså, kanske några står utanför staketet, så här, en meter. Men om du ska, då ska koppla det till allsvenskan, det du säger, att så här, förhålla sig till de regler som är uppsatta, så skulle ju allsvenskan göra det mycket, mycket bättre än vad restauranger, butiker, speciellt stora butiker, och då till exempel den här typen av potentiella folksamlingar som kan bildas.
Mm. Ja, men exakt. Och jag tror verkligen att nyckeln
allsvenskan skulle följa till punkt och pricka. Och speciellt om man kollar på det här protokollet som de har tagit fram. Det ligger ju ute. Det är bara, alltså, och det kommer att följa slaviskt. Mm. Det vet man.
Ja, men, och det här tror jag är de två stora nycklarna till att man hade kunnat köra igång eller att man nu kan köra igång. Alltså, det kommer funka. Bevisligen så gör det för travet. Och två, vad som sker på restauranger, det är ju inte fotbollens ansvar.
Alltså, nej, men det är det jag säger.
Det är ju restaurangerna. Ja.
Och de eller om folk samlas hemma. Jag tror inte ens det kommer hända. Nej. Alltså, kan du se det framför dig eller? Att det samlas mer än 50 personer?
Nej, det har jag väldigt svårt att tro.
Det är väl precis som vanligt. Mm. Man träffas och grillar, det gör vi ju nu.
Ja, det här har i alla fall lett till otroliga stridigheter mellan då fotbollen och myndigheterna. Även Riksidrottsförbundets Björn Eriksson, han är i skottgluggen här. SEFs Lars-Christer Olsson och Håkan Sjöstrand från förbundet. Alltså, nu är det ju ett uppskruvat tonläge. Nu börjar man ju känna liksom desperationen. Nu börjar det bli liksom bråttom.
Jag märkte
nu
det
när goda råd dyra.
Ja, jag märkte det när Björn kom in i intervjun i fredags. Då hade han precis varit då på först mötet med Folkhälsomyndigheten tillsammans med de andra elitklubbarna och sen på ett klubbchefsmöte där man hade suttit, och man såg han hade liksom adrenalin, och han satte sig framför den där kameran och bara körde. Mm. Att nu ska vi fan bilda opinioner. Det är enda vi kan göra och få folket med oss.
Vi hade en representant från Elitfotbolldam med oss i fotbollsfredag innan helgen, jag och Olof Lund. Och då blev det ju dessutom, för första gången vill jag i alla fall minnas, att man också började uttala att nej, men är vi inte igång innan sista juni, då kommer det inte kunna gå att spela dubbelmöten. Då är enkelserie det enda som återstår. Mm. Och visst, damfotbollen är alltid liksom, den offras ju före herrfotbollen. Mm. Men jag tror inte att det handlar om liksom 5, 6, 7 veckor längre, längre möjligheter för herrallsvenskan att hålla liv i en dubbelomgångad serie. Nej. Och då är man ju helt plötsligt, alltså så här, nu börjar det ju brinna i knutarna. Mm. Så är det verkligen.
Jag tror vi måste komma igång den 14 juni. Visst, det kommer vara utan publik, men tv-pengar, det är ju den stora grejen här ändå, att tv-pengar från Discovery ska betalas ut för herrfotbollen, och utan de pengarna då kommer klubbar börja få det tufft där i mitten på juni att fortsätta bedriva sin verksamhet.
Nej, för tv-tittarna skulle det nog inte vara några större fel på, även fast det är soliga sommardagar och man kanske vill vara ute och det är ett nerköp att sitta hemma och kolla på en tv snarare än att stå på läktaren. Så är det fortfarande matcher man vill se. Kolla bara på siffrorna i Tyskland. Det var väl tittarrekord på tittarrekord i princip för varje match som spelades under hela helgen. Så där tror jag också att det finns ett jävla incitament från Discoverys håll att det kommer flyga, det kommer funka för deras skull. Så är det kanon att
komma igång. Ja, definitivt. Alltså, de kommer få sina tittare, de kommer få sina abonnenter. Det råder liksom ingen tvivel om. Men jag tror att Folkhälsomyndigheten kommer förstå, och regeringen kanske får kliva in här också. För att fotbollsbranschen är nu en jävligt utsatt bransch som är på väg åt helvete. Och då kan man inte liksom, som faktiskt Folkhälsomyndigheten gör, bunta ihop dem med så kallade sommaraktiviteter.
Med varpa.
Alltså, ja, men inte bara varpan. Alltså, vi pratar campingar. Vi pratar minigolf. Alltså, där ligger svensk elitfotboll just nu hos Folkhälsomyndigheten. Mm. Det är helt otroligt. Alltså, fotboll är alltså en sommaraktivitet just nu i deras ögon. Kan det inte vara. Det är en bransch.
Jag säger,
det är folk som arbetar med det här.
Jag säger, håll er till de rekommendationer och föreskrifter som finns.
Kör.
Och sen är det bara köra.
Kör.
Stoppa oss då.
Ja.
Kom och stoppa oss. Ja. Det tror jag är den rätta vägen att gå. Verkligen. För att annars, jag vet inte var det här tar vägen annars. Vi är denna vecka sponsrade av Snicks. Och vad är då Snicks, kanske du som lyssnar till det här undrar.
Jo, ja, det undrar jag, Gusten, också.
Snicks är en app med korta stories man läser och lyssnar på i mobilen. Snicks är anpassat för dina 5-10 minuter man har över lite här och där varje dag. Det är olika format och olika typer av innehåll, underhållning var som helst.
Ja, men jag tycker det låter fräscht, just det här 5-10 minuter någonstans. Alltså, allting behöver inte alltid vara en timme, en och en halv timme, lägga undan allting, utan man kanske sitter på muggen, man kanske sitter på tunnelbanan och så har man 5-10 minuter över. Då är Snicks-appen att ladda ner. Finns ju både för iPhones och Android-mobiler, va?
Mm. Men ge mig ett exempel då, vad kan jag hitta hos Snicks?
Ja, men framförallt så är det ju uppdelat i appen i olika kategorier. Jag läser crime, jag läser on the go. Fattar man ju vad det innebär. Va? Non-fiction, det är också nytt nu för våren. Horror, gillar du skräck eller, Gusten? Blir lite rädd när du ligger där på kammaren och lyssnar.
Ja,
sen, får lyssna när det är ljust
ute. Exakt, sen på kvällen, så undviker jag horrorfliken.
Klassiskt när man kommer hem från plugget och kollade på skräckfilmerna, inte på nätterna. Men under de här olika kategorierna, det finns ju såklart fler, det finns most read och så vidare, så hittar man alla möjliga olika sköna berättelser. Och det tar 5-10 minuter att läsa.
Och uspen här är att man får väldigt mycket story optimerat för 5-10 minuter.
Exakt, det är man, exakt. Du slipper sitta där och läsa i en och en halv timme eller vad det nu är, utan du får det kortfattat och det är fyllt av nuggets, det gillar jag.
Ladda ner Snicks-appen och få första månaden gratis. Sen kostar det 49 kronor i månaden. Så varför inte testa första månaden gratis?
Verkligen,
Snicks.
Verkligen. Snicksa på, hörni, och mycket nöje.
Oavsett när den svenska fotbollen kommer igång och förhoppningsvis då kvartsfinalerna i Svenska Cupen som går att se på Simor, så kan man hålla till godo med allt godis som finns på Simor innan dess. Den här veckan så tipsar några av profilerna från Simor om sina sportfavoriter. Olof Lund, Lasse Granqvist, Frida Nordstrand och Niklas Wikegård har gett sina bästa tips på gamla matcher, reportage och dokumentärer.
Vad och, säger Wikegård, det enda jag vill veta?
Nej, men jag har Olofs topp 5-lista.
Ah, okej, får höra.
O.J. Simpson, Made in America.
Är inte det en sån måste-tittning?
Jo.
Känns sån.
Olof menar på att det här är tidernas sportdokumentär. Mm. Ja. Stora ord.
Stora ord.
Once Brothers har vi puffat väldigt mycket kring här. Även The Two Escobars och Take the Ball, Pass the Ball. Men Olof har också hittat godingen 42-1. Mm. Om tidernas boxningsskräll när Buster Douglas sänkte Mike Tyson, som alla trodde var omöjlig att besegra.
Jag har gjort om Take the Ball, Pass the Ball i mitt lag. Jag kör Take the Ball, Dribble the Ball.
Okej. Okay. Mm. Pep Wilbacher.
Jajamän.
Men roliga nyheter också från Simor idag. Att man förlänger med La Liga.
Såg det!
Till 2026.
Superhärligt.
Alltså, och så adderar vi Champions League från förra veckans nyhetsflöde.
Det ser ganska bra ut där på rättighetsfronten.
Det händer grejer på Simor, så jag tycker att alla som inte har ett abonnemang på Simor borde skaffa det.
Så är det.
Vad tar du med dig då rent sportsligt från Bundesliga-starten? Någonting måste ju ändå ha fastnat på dig.
Nej, jag noterade att Quaison spelade hela matchen, att han inte fanns med i målprotokollet. Men han var en av de som inte byttes ut, vilket ju såklart betyder att han är hypernyckelspelare för Mainz. Jag tycker, alltså, trots allt om man går tillbaka till den här Dortmund-Schalke-matchen, att Dortmund ser fan jävligt bra ut och har hanterat den här karantänen på ett bra sätt. Jag tycker att och det måste man ändå säga, att fan, det är bra form ändå på många av spelarna.
Mm.
Jag tror att i uppstarten, om även Premier League kommer igång och Serie A kommer igång, så kommer vi få se lag och kanske framförallt då spelare som blir så väldigt, väldigt tydligt att de inte är i form. Jag menar inte att det är en stor buk liksom som hänger ut, men att man ändå ser spelare som man är van att se varje vecka som har en uppenbar formsvacka liksom, att de inte är där än. Det tror jag att vi kommer få se. Men jag noterade inget från helgen faktiskt, från tyska ligan.
Jag ska inte låtsas som att jag knäppte på Zweite Bundesliga. Den gick ju igång innan Ruhrderbyt.
Jag hade den faktiskt på.
Lördag 13.00. Men det var ju svårt att undvika i matchen då Aue mot Sandhausen, att Dennis Diekmeier tog direkt rött efter 3 minuter.
Ja.
Suttit och laddat för den här comebacken. Inte spelat fotboll på över 2 månader. Nu jävlar kör! rött kort.
Det var lite jidder om VAR i helgen, Gusten. Tänkte du på det? Det var inget VAR-jidder.
Nej, det är väl inte högst upp.
Nej,
på
men jag menar det. Alltså, det är väl också någonting som händer nu. Ja. När man är bara nöjd med att fotbollen kommer igång. Mm.
Jag satt och fnulade lite på Robert Lewandowskis sätt att slå straffar. Mm-hmm. Tänkte du på det igår när han rullade in 1-0 för
nu,
Bayern?
Nu när du säger det.
För er som inte har sett Robert Lewandowski slå en straff senaste året, han har inte alltid slagit straffarna så här, så har han en ansats som han börjar rakt framifrån bollen och sen så liksom
går han ut till
långsamt,
vänster.
Långsamt rör han sig snett utåt vänster så att det blir som en,
skapar en båge.
Halvcirkel, en båge fram mot bollen. Och efter ungefär halva den här bågen, då börjar han trippa mot bollen och en meter innan han närmar sig bollen så hoppar han nästan och stannar i luften och när han sätter ner båda fötterna då rullar han den bara åt det hållet han ser att målvakten har förflyttat sig ifrån.
Mm, han tänker att målvakten inte har tålamod nog att vänta ut, det är väl så va?
Ja,
eller mycket så adrenalin och han har bestämt sig för att gå åt ett visst håll. Eller?
Jag tror att han gör den här liksom halvmånen, den utbågningen, den gör han för att inte på något sätt visa åt vilket håll han ska lägga straffen. För att han kommer så jävla mycket från sidan att det blir helt omöjligt för målvakten att fatta. Alltså annars så är det ju det en detalj som målvakten tror jag studerar. Att om du kommer rakt framifrån men vinklar upp, ja, men då kommer du liksom sätta den i målvaktens vänstra hörn om du nu är högerfotad. Om du kommer mer från vänster,
ja, men viker klassiska reglerna. Ja,
exakt, men här bryter han ju liksom alla, det är jävligt svårt att se.
Och dessutom det lilla Jorginho-hoppet, för det är det du menar.
Exakt, Jorginho-hoppet tror jag gör att hur mycket målvakten än, för att det är inte svårt att studera att det här är sättet Robert Lewandowski ska slå sina straffar på. Men jag tror att det blir en reflex även för målvakterna, trots att de vet att jag ska inte röra mig för att det där hoppsat steget han tar kommer gå så långsamt att jag har tid att se vart han landar. Mm. Men det blir den här lilla reflexen att du måste röra dig åt något håll. Att man såg nästan det på målvakten i Union Berlin att fan, nu ställde jag mig på högerfoten. Och så ser Lewandowski det, för att han drar den ju inte ute vid stolpen. Nej. Han vet att
han behöver inte.
Jag behöver bara dra en meter på sidan för att han har all tyngd här nu på sin högerfot.
Det som är med Jorginho och som kommer bli också med Lewandowski, att när de väl missar straffar så ser det fånigt ut.
Mm. Absolut. Först nästan av den här skolans straffläggare var ju Gaiska Mendieta, om du kommer ihåg. Han hade ju inte bågen, men han hade liksom, han tittade ju bara på målvakten. För att han vet väl hur man slår till en bredsida ändå. Mm. Och så, han tog inte ett lika tydligt sån här skuttsteg.
Men han stannade upp,
han stannade
lite,
upp,
saktade ner.
Exakt. Och så bara, han dunkade ju aldrig upp den över marken. Nej. Utan han rullade ju bara.
Och sen försökte Simone Zaza ta det till 2.0. Men ja, blev då till åtlöje för hela världen.
Ja, det var det, exakt. Det var en sån här miss som, ja, det ser inte bra ut.
Och
när
inte
man
nog med
att
Simone Zaza gjorde det, så ska även Graziano Pelé in och liksom göra det ännu värre.
Ja, nej, men just de här, alltså det blir ju väldigt mycket så att de som slår sina straffar på det här sättet och helt utelämnar sig till vad man uppfattar. Mm. Men det blir ju såklart dråpligt när man väl missar. Thomas Müller har använt lite av samma teknik. Mario Balotelli var ju också någon som, ja, kanske inte slog sina straffar på det här sättet. Men i alla
han
fall
var ju mer nonchi.
Ja, och han gick ju mer åt att
fanns inte riktigt någon tanke.
Fast jag tycker ändå att alltså gameplanen var ju, målvakten gör första draget.
Vad satt han ju 24 straffar i rad, Mario Balotelli. Mm. Det var ju till Hesse, Daniel Hesse kom in här till mig och Olen och jinxade bort honom. Då åkte han ut.
Var det inte så att du och Olen hade väldigt stora pengar på ett spel? Mm. Det var väl Milan at the time, eller var det Inter?
Milan var
det. Och Hesse kommer in och säger,
jag berättade det förut.
Jag vet, men alltså, Balotelli missade ju inte straffen. Nej. Men han sa, ja, men Balotelli har ju aldrig missat. Då hade han ju inte missat på typ 21 raka
vi
straffar.
Vi behövde målet.
Ja, och ja, Olen blev tokig.
Topplocket gick.
Tokig. Nej, men alltså så här, jag vet inte om jag tycker att sättet Robert Lewandowski slår sina straffar på borde bilda mer skola. Eller om det är skönt att,
jag tror att det är svårt också. Jag tror
en av 100 slår sina straffar så här.
Men jag tror att det är svårt. Jag tror att det är en konst. Jag tror att det kräver jävligt mycket träning för att komma dit och kunna slå de straffarna på det sättet.
Mm.
Du måste vara jävligt kylig och du måste ha skallen med dig. Och det tror jag att det är jävligt många som faktiskt inte har. Alltså, säg till granen att, hörru, vi ska skola om din straffteknik lite. Kolla på Lewandowski, skulle jag aldrig gå. Ronald Koeman hade ju aldrig kunnat slå sina straffar så. Du var tvungen att vara sträckt visst, rätt upp i nättaket.
Men jag tänker att i och med att mål man gör, oavsett om det är straff eller inte, har en sån otroligt stor betydelse för, ja, men din status som spelare, dina klubbadresser och kontrakt du kan landa. Vi har väl pratat om Claes Ingesson flera gånger när han kommer till Belgien och hans agent säger, ja, bara så ni vet så är Claes Ingesson världens bästa straffskytt. Han ska ta straffarna. Har aldrig tagit en straff. Blir straff i första matchen. Klabbe blundar och dunkar allt vad han har. Ribba in upp i nättaket. Det bara liksom, sen dess så slog han alla straffar resten av karriären. Ja. Inte i landslaget då. Men, och att det där blir liksom... Ja, men Marcus Jonsson, kommer ihåg, i AIK. Mr 100%.
Högerbacken.
Ja, men, alltså, han satte 6 av 6 straffar i AIK en säsong. Mm. Man tänker fortfarande på honom som liksom så här, jävla bra spelare. Va? Ja. Det var en stabil straffskytt. Ja. Och jag menar bara att i och med att det här som du är inne på borde vara en grej man kan träna sig till.
Men jag tror också att det finns någon slags talang och det sitter i skallen.
Ja, och sen så är det ju såklart svårt att bli straffskytt i de största lagen där de största stjärnorna finns. Messi kommer vara straffskytt. Hur jävla bra straffskytt du än är. Ja,
målskytten, den som ska vinna skytteligan.
Stora stjärnan eller lagkaptenen eller som så här, Totti satte ju inte alla straffar. Nej. Herregud vad han har missat straffar.
Otroligt.
Men det var ju inget snack. Han har missat 3 i rad. Upp igen. Jajamän. Upp på kusen bara. Men det finns så många lag där det är lite up for grabs. Det viktiga är att det blir mål på straffen. Mm. Och då borde man, tror jag, som spelare, kanske blir den här liksom, sätter 99 av 100 straffar för att man är så jävla duktig på att göra som Lewandowski gör. Att se målvakten dra första draget och bara liksom, jaha, du står på vänsterfoten, jag rullar den åt höger. Mm. Alltså, ja, jag vet inte. Det borde ju gå att träna till sig att bli en av de bästa straffskyttarna i världen.
Definitivt.
Jag pratar inte om någon liksom så här, du som spelar i Sylvia som lyssnar på det här. Det kommer inte bära hela vägen till La Liga bara för att du blir en jävla lethal straffskytt. Men fler spelare på den nivån.
Samtidigt, jag tror också att det är en mycket, mycket större talang liksom, att ha, att slå straffar. Och då pratar jag om det liksom mentala. Alltså jag tror att det är få förunnat att bli en riktigt bra straffskytt. Jag tror verkligen det.
Kommer du ihåg på tal bara om den här tyska omstarten i förra veckan att jag var lite småpeppad på hur det kommer se ut när lagen gör mål?
Absolut.
Vilket magplask.
Ja.
De brydde sig knappt.
Nej.
Alltså när Lewandowski gör det här målet, det är bara fram lite armbågen mot varandra. Man lunkar upp mot egen planhalva, snart avspark.
Någon som hade kramat någon och pussat någon på kinden och då ska det utredas. Mm. Alltså, låt det passera. Ibland måste man se mellan fingrarna.
Sen så gjorde ju Dortmund alltså sin vanliga rutin efter hemmamatcher och gick bort då till Südtribune och tackade. Men det var ju bara det att den gula väggen var ju helt tom och så fick Erling Braut Haaland frågan om det här efter.
Och han svarade så som Haaland svarar.
Så som det anstår ett rövhål.
Ja, exakt. Här är det.
After the final whistle, you and the whole teammates, you were going to the south stand, the famous yellow wall, which was empty today, of course. Why did you do that?
Why not?
Is it a kind of message you want to send out?
Yes.
Would you tell us a message?
To my fans. To our fans.
They're everything for you and for Borussia Dortmund.
It is.
Thanks a lot. It was a pleasure to talk to you.
Men alltså, så här, säga vad man vill om Haalands sätt att vara i media. Det finns ändå någonting jag gillar med det här.
Det, men jag tycker det bästa
kittlar inte, på något sätt.
Ja, det kittlar. Man kan tycka att han är ett röv och så vidare. Men det bästa är ju hur han sticker från intervjun i slutet.
Ja, både alltså, hur han sticker,
men också nervositeten hos reporten. För fan, andas gubben. Skicka in någon annan då som kan ta Haaland.
Fast jag vet inte om jag är med i det där. För att jag tycker ändå att när reporten säger "It was a pleasure talking to you", nej, så det, är det ju ändå 100%.
Det är en jävla skitintervju är vad det är.
Det kanske det är, men när han säger så, "It was a pleasure talking to you", då är han väl 100% ironisk. Och alltså så här, då är han väl superfrustrerad. Han säger väl inte det av 100% genuin liksom. Men, tack.
Nej.
Tack.
Men han fyller ju i på ett väldigt ansträngt, jobbigt sätt. När han liksom ska försöka säga vad spelarna egentligen vill mena.
Fast jag kan ändå tänka mig att han liksom så här, han mumlar ju något riktigt vidrigt på tyska en sekund senare. It was a pleasure talking to you. Ja.
Så är det väl säkerligen, men jag tyckte att det saknades lite pondus. Men sen när han sticker därifrån, det tyckte jag var roligt.
Det var hur som helst bara deppigt att se. Det blev inte alls några liksom så här...
Det blev inga deprimerade bakåtvolter.
Nej, och det blev inte heller några liksom, oj oj oj, vi är så jävla glada, vi är så till oss, men vi måste hålla avstånd till varandra, utan det var bara, ingen var speciellt glad.
Nej.
Det var verkligen en omstart som präglades av att vi måste göra det här.
Det var en omstart som präglades av en sak, att det inte fanns några supportrar på läktarna. Och utan supportrar på läktarna så blir det inte, det blir inte den fotbollen som vi vill ha. Och det är ett måste, vi måste ha igång skiten. Men det kommer bli jobbigt att se på. Och sen så kanske man vänjer sig, vad fan vet jag, om man kan njuta mer av bara spelet och spänningen för titlar ska delas ut. Men jag kommer ju för alltid att tycka att de här titlarna är liksom coronatitlar på något sätt.
Ja, det kommer ju såklart
kommer vara liksom en asterisker, precis. Det var året det var corona. Så här.
Kära Pepsi-vänner där ute, håller ni i er nu? Sitter ni ner?
Vad händer?
Det är dags för ny design på både burk och flaska.
Lägg av!
Nej, jag lägger inte
Känns det inte som att det var lite på tiden?
Ja, hur tänker du?
Nej, men jag tycker att den har varit med att ta designen på flaska, designen på burk.
Ja, kanske.
Och så vill man fräscha till det för att hänga med i liksom Pepsi-svängen. Så god innehållet där måste också burken utstråla.
Det är alltså en ny design på G. Håll ögonen öppna efter dessa skönheter. Mohamed Salah, Raheem Sterling och Lionel Messi pryder de nya burkarna. Vem är din gubbe av de tre?
Salah, helt klart. Alltså han har ju spelat i Fiorentina, han gjorde det riktigt bra där. Sen så att han var vidare när han lämnade, ja det är ju en sak. Men jag älskade honom när han spelade i Fiorentina, han var ju otroligt bra.
Och ni har nu återförenats i Pepsi-värmen.
Nu har vi återförenats med is, en liten skiva citron. Du vet Augusten, så knastrar det sådär härligt och så dricker man.
Om ni ska hålla ögonen öppna efter dessa roliga nyheter så tycker jag att ni ska hålla öronen öppna på torsdag. Då kommer nämligen nästa grej i denna nya lansering av designen på både burk och flaska. Då jackar vi upp det ett snäpp.
Spännande!
Håll utkik. Tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är denna vecka precis som vanligt sponsrade av det världsledande gänget på Randstad. Thomas, vad gör man på randstad.se?
Ja, men allting som har med jobb och karriär att göra, oavsett om man har ett arbete, om man är arbetssökande, om man är student, så är Randstad platsen på nätet.
Man kan registrera sitt CV för att få hjälp att optimera sin karriär. Man kan få hjälp att både söka jobb men också bevaka tjänster som är väldigt intressanta för en. Så att, vill man att det ska hända grejer åt rätt håll i sitt arbetsliv, ja, då är det randstad.se.
Ja, men då går man in på Randstad. För Randstad, det är synonymt med arbete och möjligheter. Hör du vad, Gustav?
Om jag säger jobb, vad säger du då?
Randstad! Stort tack!
Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Hörru du, ska vi bara innan vi släcker ner för dagen beröra lite silly season-rykten som ändå har tonat upp sig. Alexander Isak pekas ut som Zlatans ersättare i Milan.
Mm.
Sexigt.
Mycket sexigt.
Vad
Isak
kan du,
i Milan-tröjan.
Vad kan du fylla på
om det här? Nej, det är tidigt rykte. Alltså det är tidiga spekulationer skulle jag snarare säga. Men bara att han nämns, det tycker jag är härligt. Det har ju varit mycket Real Madrid och Barcelona innan. Jag har ingen aning om han är redo att ta det steget. Alltså den spelaren som du och jag såg på Anoeta liksom, som kom in och verkligen dominerade. Och det blev så tydlig skillnad när han kom in. Och hans stora spel, hans sätt att äga en fotbollsplan och en läktare på liksom, talar för att han faktiskt har redan nu i en stor klubb att göra. Men det beror ju på Milans ambitioner. Alltså han skulle ju i sommar komma till en liksom skitklubb, ursäkta. Men alltså, man vet ju inte vart åt det Milan ska. Jag tycker att Rangnick på ett sätt låter som ett bra beslut och liksom rätt väg att gå.
Garanti han har gjort bra, på Rangnick.
Ja, men exakt, det är garanti på Rangnick. Men å andra sidan så har det inte direkt varit garanti på Milan det senaste decenniet. Så att det är klart att det finns någon slags chansningsmoment i det där också.
Gör
23-24 mål i Milan. Ja, men helvete, det är en av världens största klubbar fortfarande. Mm. Sen är det inte en av världens rikaste klubbar idag. Men om han är den spelaren som kanske får Milan att lyfta sig, då kommer han ju bli historisk.
Skulle det vara så att han landar i Milan så är det ju då för att Zlatan har lämnat. Och om man nu tror italiensk media så är det ett favorit på att det blir Hammarby. Bologna nämns som ett utmanaralternativ.
Nej, det är Sinisa Mihajlovic som nämner att det är
jo, absolut. Nej, men jag hörde då, det är väl Sabatini va, som är sportchef i Bologna. Var ute och sa att ja, skulle det, alltså, så här, vi har inte råd att matcha Milans förslag gentemot Zlatan. Skulle det vara så att Zlatan på något sätt överväger att gå till Bologna, då är det för att han gillar Sinisa och gör det av vänskap.
Det var ju det snackades om innan också. Jag kommer ihåg att jag var med i efter fem och pratade om Zlatan, och då kom Bologna, eller jag tog upp Bologna som ett alternativ och nämnde det, men det bara fanns vänskap med Sinisa Mihajlovic. Men jag tror inte att Zlatan väljer liksom av dels vänskapen till Sinisa eller för att han har varit cancersjuk, utan han kommer välja nästa klubb liksom av andra anledningar, och då finns det mer som talar för Milan, och då blev ju Milan i slutändan. Det är hans klubb i Italien.
Men och att det här, ISPN sa det.
Ja, säger de det? Ja, precis.
Nej, ISPN sa det väl redan i november?
Men jag tror jag var med tidigare. Skitsamma, ISPN, de ska man lyssna på. Det har du helt rätt i. Jag förstår din poäng, Gusten. Men nu, om han nu då går för ett sista kontrakt och sådär, tycker jag fan Bologna är ett alternativ.
Man kunde i förra veckan höra Jesper Jansson för första gången ordagrant liksom prata om Zlatan till Bayern. Tidigare så har det varit både från Jesper Jansson och övrigt Hammarbyfolk liksom att vi vill inte ens spekulera i det. Skulle det vara möjligt på något sätt, då får det komma från... Alltså, det har ju varit väldigt mycket verkligen... liksom så här, ingen har ju, alltså alla har ju tassat på tå runt att liksom på något sätt säga någonting som är lite för nära ja eller nej.
Ja, men det är Zlatans rules.
Men Disco, Daniel Kristoffersson, han fick ut det här från Jesper Jansson förra veckan. Och alltså, det var ju såklart strategiskt. Jag är helt övertygad om att Jesper Jansson råkade inte försäga sig eller oj, det gled ut, utan att det kommer just nu strategiskt i den här tiden. Kommer Serie A igång igen? Vad händer? Ja, oavsett om det kommer igång igen eller inte, så är Zlatan i ett läge där han måste tänka på vad som händer efter juli.
Men han är ett hyfsat prekärt läge trots 60% allt.
60% var väl bedömningen från Gazzetta dello Sport i Hammarbys favör.
Exakt.
Så att, det börjar ju verkligen dofta av Bayern.
Jo, nej men alltså, han är ju, som jag sa, i ett prekärt läge i och med att karriären är på väg att ta slut. Det finns inte så många anbud från andra klubbar. Han kommer inte att åka till en annan världsdel. Det blir inte Kina, det blir inte Saudiarabien, det blir absolut inte MLS igen. Så att det enda som är intressant, det är ju klubbar i toppligorna som eventuellt då skulle vara intresserade av Zlatan. Men, precis som Gazzetta dello Sport mycket riktigt skriver, så handlar det ju om ett livsbeslut för Zlatan också. Och är det någonting som familjen har varit tydlig med, det är alltid snack om Helena och familjen, vad vill de vara, vad vill de inte vara. Och det skulle då ha varit en anledning till att de åkte till LA. Jag tror inte det. Jag tror att Helena hela tiden, precis så som det är nu, familjen, de vill vara i Stockholm. Och det har ju blivit så jävla tydligt under den här månaden som det har varit nedstängt, eller två månader som det har varit nedstängt, att de trivs här och att det är här de vill vara. Och därför har Hammarby blivit så jävla starkt. Mm. Och möjligheten att han ska åka dit efter alla träningar och allting har också blivit mycket större.
Ja, det blir spännande att följa de fortsatta snackisarna kring Zlatan här nu i veckan när det ska börja tränas med Milan igen. En sista grej bara på Silly-fronten, det är ju det här med Pjanic till Barca. Och även om det är liksom så här...
grejen här är inte Pjanic till Barca. Jag vill bara säga det. Jag ska säga vad grejen är när du är klar.
Jaha, vad är grejen?
Nej, fortsätt du.
Ja, nej men för mig, nu är det ju liksom så här, ja, Semedo till Juve och det snackas om Artur ska vara en del av det.
Du för missar mig, fortfarande grejen, men fortsätt du.
För mig är fortfarande den stora grejen här, Pjanic. Det är en sån jävla bra spelare. Och jag tror att det är en spelare som hade, han hade tagit det sista steget i Barca.
Det tror jag, definitivt. Men det sjuka är, du nämner ju lite spelare som skulle kunna ingå i den här affären, eller hur? Du missar ju den mest anmärkningsvärda spelaren som ryktas vara en del av hela den här värvningskarusellen, transferkarusellen. Och det är ju De Chilio. För, ja. för att i då bytet Semedo nämner du då skulle gå över till Juri, men då måste ju Barça täcka upp det på något sätt, och då ska ju då De Chilio gå till Barcelona. Mm. Så vi pratar alltså Milan, vi pratar Juve och vi pratar Barcelona på den karriären. Och det, för den begränsade fotbollsspelaren som De Chilio är ju extremt anmärkningsvärt. Ja, det... alltså, kan du se honom? Det sjuka är att han kommer ju spela där ute till höger. Han kommer ju lira De Chilio.
Ja, ja. Nej, men så här, han har ju flaxet att få en långtidsskada.
Och vet du vad det är då? Då finns det hopp för alla. För dig och dig och dig och du som lyssnar på den här podcasten.
Som spelar i Sylvia.
Hoppet lever.
Exakt.
Alltså ytterbackar. Antingen så är du Marcelo eller Roberto Carlos och du har någonting extra. Trent Alexander-Arnold, du har foten liksom. Eller så är det bara en ytterback. Och då kan du komma hur jävla långt som helst.
Ja, men slå på det jag pratade om tidigare, om straffläggning.
Mm. Ah.
Du är ytterback och du sätter 99 av 100 straffar.
Ja.
Då, sky is the limit.
Hur bra är det egentligen, Micke Lustig?
Ja, men fatta om Lustig hade fattat det här om straffar tidigt i sin karriär.
Barça.
Ja, men...
ja, men han är ju lång, så hans grej är att han kan också nicka bort hörnor. Han kan ju spela mittback liksom. Så han kan ju spela en trebackslinje, men han kan spela ytterback också.
Mm.
Ja, straffar på det.
Ja, nej, det blir kul att se ifall De Chilio landar i Barcelona och kanske tar bollen från Lionel Messi i någon slags ligaavgörande El Clasico-match.
Straffen ska vara hans.
Skjuter titeln till Katalonien. Det hade varit något. Hörrni, återigen, missa inte vår nya podcast Never Forget. Den finns exklusivt hos Spotify. I första avsnittet så berättar vi den osannolika historien om Muammar Gaddafis son Al-Sadi. Och när han drog till Perugia.
Så är det. Glöm heller inte bort att vi har ett samarbete med Jiggar.nu. Fisketotto i koden ger 10% på den enda sportfiskebutiken som ni behöver lägga på minnet. Jiggar.nu. Använd koden Fisketotto så får ni 10%.
Vi hörs igen lite senare i veckan. Ta hand om varandra och... jag hade ingen mer. Ciao tutti.
Ciao tutti.